Jag ska läsa dagens evangelietext som är hämtad ifrån Johannes evangeliet kapitel 2, vers 1-11. Finns på sidan 13-15 i psalmböckerna och den kommer också upp på väggen. På tredje dagen hölls ett bröllop i Kana i Galileen och Jesu mor var där. Jesus och hans lärjungar var också bjudna till bröllopet. Vinet tog slut och Jesu mor sade till honom: "De har inget vin." Jesus svarade: "Låt mig vara, kvinna. Min stund har inte kommit än." Hans mor sade till tjänarna: "Gör det han säger åt er." Där stod 6 stora stenkärl för vatten till judarnas reningsceremonier. Vart och ett rymde omkring 100 liter. Jesus sade: "Fyll kärlen med vatten." Och det fyllde dem till bredden. Sedan sade han: "Ös upp och bär det till bröllopsvärden." Och det gjorde det. Värden smakade på vattnet som nu hade blivit vin. Eftersom man inte visste varifrån det kom, men det visste tjänarna som hade öst upp vattnet, ropade han på brudgummen och sade: "Alla andra bjuder först på det goda vinet och på det sämre när gästerna börjar bli berusade. Men du har sparat det goda vinet ända till nu." Så gjorde Jesus det första av sina tecken. Det var i Kana i Galileen. Han uppenbarade sin härlighet och hans lärjungar trodde på honom. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Tack Gud att vi får lova dig. Tack att vi får prisa dig. Jag ber att du ska vara nära oss nu i den här stunden. När vi firar gudstjänst tillsammans. När vi tillsammans kommer inför dig. Tack att du är här med din heliga ande och att du ska röra vid våra hjärtan enskilt. Du möter oss var och en. Tack för det. Amen. Jag vet inte om du någon gång har bjudit på en fest eller så, att du liksom har stått värd för någonting. Jag har väl inte gjort det jättemånga gånger, men det är ju en del att ordna med. Och just det här med att planera är ju ganska svårt. Och jag skulle säga att oftast när jag har bjudit på någonting med vänner eller familj eller så brukar maten oftast räcka. Men just det med dryck tycker jag kan vara väldigt svårt. Och särskilt om det är en lite varmare dag, då tar ju drycken slut bara sådär. Men som tur är har vi ju rinnande kranvatten. Men väldigt ofta så tycker jag att dryck köper jag alltid in för lite. Och man kan ju bara ana hur förargligt det var för det här bröllopet de hade i Kana när vinet tog slut. Vin förekom ju på till vanliga måltider. Men då hade en given plats när det var en festmåltid. Precis som det här bröllopet var. Det var en fest. Och jag vet då inte om de hade planerat dåligt eller om det var så att gästerna kanske var ovanligt glupska. Men oavsett så tog vinet slut. Och kanske var det extra förargligt för att tittar man i Bibeln så finns det en vers i Höga Visan som talar om att att vinet också är en symbol för kärleken. Så här står det i Höga Visan 8, vers 2. Där bruden säger till brudgummen: "Då förde jag dig till min mors hus, hem till henne som fostrat mig. Jag skulle ge dig kryddat vin och saft från mina granatäpplen." Bröllopet som är starten på ett äktenskap. Och nu på den här festen så tar vinet slut. Och vin är inte bara en bild för kärlek, utan också för någonting som gläder människan. Psalm 104 talar om hur vinet glädjer människans hjärta och hur brödet gör människans hjärta starkt. Men Guds ord är också väldigt tydlig med och varnar oss också för det här med berusningen och kärleken till vin. Så jag vill bara liksom stryka under det också. Jag nämner också det. Så i Efesierbrevet 5:18 så skriver Paulus: berus er inte med vin, där börjar lastbarheten, utan låt er fyllas med ande. Och det är fantastiskt det att Guds ande har liksom ingen negativ effekt på oss. Det är mycket i livet som är njutbart. Men det som är njutbart kan också liksom slå över så att liksom vi hamnar snett. Och det som från början var något gott blir istället någonting som blir något negativt. För att ta ett eget exempel, kan vara väldigt skönt med att ta en sovmorgon. Att liksom få sova ut. Och jag har bara tänkt på det att det bästa ljudet jag vet, alltså det är på riktigt, det bästa ljudet jag vet, det är när Lovisa på morgonen tar barnen, går ut och liksom stänger dörren till sovrummet. Inte bara buttar igen den, utan jag hör att verkligen handtaget går ner och den stängs. Och bara ligger där bara, nu ska jag sova. Jag älskar det ljudet. Jag var på ett 60-årsfirande igår och då blev det att vi började prata lite, några stycken där, liksom hur man gör på morgonen. Sätter man klockan och går upp precis, alltså man vill maximera sin sömn och så sätter man klockan och går upp precis. Eller sätter man klockan lite tidigare så att man liksom kan snosa några gånger. Och jag kom på mig själv att jag är nog den som jag vill sova maximalt. Så jag sätter klockan så sent som möjligt, men sen så snosar jag också. Så det blir alltid lite problem för mig på morgonen. Och självklart ska vi unna oss sömn och vi ska liksom få sova ut. Det är inte det jag säger. Men jag menar, ibland kan det bli för mycket. Att jag snosar lite för mycket och det blir lite stressigt. Jag hinner inte riktigt med det jag kanske skulle hinna med den dagen. Ja, det låter som att jag ligger och sover bort den dagen. Det är inte det jag säger. Men förstår ni vad jag menar? Det goda kan bli för mycket. Och så säger Paulusen också när han pratar om vin. Alltså att han varnar för berusning. Och det kan vara lätt att vi ofta säger aj, aj, aj och pekar på det som är farligt. I politiken så är politiker väldigt duktiga på att man pekar på det andra partiet. Kolla vad de gör dåliga förslag. Och så kanske man inte kommer med något eget förslag. Men Paulus, han bara inte varnar utan lyfter också fram någonting som är gott. Det som är rätt. Att få vara fylld av den heliga anden. Att leva livet med anden. Att få vara vägledd av anden. Och handen på hjärtat, så kanske det är ofta då vi faktiskt hamnar fel. Just då när Gud inte har den rätta platsen i våra liv. För oftast kanske vi tänker att det är lättare att hitta vår glädje eller vår styrka eller vår kraft någon annanstans. Men det är Gud som är livets källa. Det är hos honom som vi får fylla våra brunnar. Hos honom som vi får hämta vår kraft. I honom får vi vår glädje och kärlek. Och tro det eller ej, men i Bibeln finns det långt många mer bibelord som beskriver Guds kärlek och glädje som vi får ha i honom än bibelord som talar om glädjen över vinet. Och när vi står inför en situation där vi känner oss rådlösa och där vi inte vet hur vi ska liksom gå tillväga, så kan vi göra så som Maria gjorde. Hon delade det med någon annan. Hon vände sig till sin son. Och det är ganska vanligt, tror jag, när vi behöver hjälp, att vi vänder oss till liksom familjemedlemmar eller släktingar. Jag vänder mig och frågar mina föräldrar om hjälp hela tiden, särskilt med att passa barnen, hela tiden. Men vi här i vår tro så är vi också Vi är bröder och vi är systrar. Vi kan vända oss till varandra. Vi kan rådgöra med varandra. Vi är en stor familj. Men det viktigaste är att vi inte bara vänder oss till någon, utan också som Maria, att vi vänder oss till Jesus Kristus med allt det som vi bär på. Och om vi tittar vidare på det Maria gör, så står det i Johannes 2:5 som jag läste. Hans mor sade till tjänarna: gör det han säger åt er. Det verkar alltså inte vara färdigt med att Maria bara vände sig till Jesus, utan också gör det han säger åt er. Jag kan ibland ha ganska mycket olika tankar, lösningar och idéer. Men det säger väl sig självt att det blir bättre när jag gör det som Herren säger. Att vi får lyda honom. Jesus säger i Lukas 6:46-47. Varför säger ni Herre, Herre, när ni kallar på mig, om ni ändå inte gör som jag säger? Den som kommer till mig och hör mina ord och handlar efter dem, vem är han lik? Det ska jag visa er. Och vidare så berättar han en liknelse om att bygga ett hus på en fast grund eller på en grund som absolut inte är fast. Alltså, om vi handlar efter det som Jesus lär oss, det Guds ord visar oss. Jag vet inte hur många gånger jag har sagt till mina barn: gör bara som jag säger, så kommer det att bli bra. Snälla, gör bara som jag säger, så kommer det att bli bra. Tänker Guds frustration. Alltså, vi har hans ord att läsa. Vi har Guds ande som leder oss. Vi har varandra vi kan vända oss till. Vi har en tradition. Men ändå så ofta hamnar vi i diket. Det kanske bara jag som känner igen mig i det. Men tänk ifrån Guds faders perspektiv. Han bara säger: men snälla, gör bara så som jag säger. Det kommer då ordna sig. För undret sker när tjänarna gör som Herren Jesus säger. De tog de 6 stenkärlen, de fyllde dem med vatten, de öste upp, var fram det till bröllopsvärden, och vattnet var vin. Kan vi här i Betlehemskyrkan, eller vilket sammanhang du tillhör, vända oss till Herren, till Jesus Kristus, till herden som leder sina får, till huvudet som leder sin kropp, och lyssna till hans röst. Och också lyda hans röst. Då ska Herren uppenbara sin härlighet för oss. För det står det att lärjungarna, de trodde på honom. Alltså, lydnaden skapade tro. För Jesus, han är livets källa. Jesus ger dig liv. Liv i överflöd. Det finns liv hos Jesus. Det finns glädje. Det finns kärlek. Ett vin som smakar långt bättre än något annat vin. Och jag personligen tycker verkligen inte om vin. Jag brukar säga att jag tycker inte om vuxendrycker. Jag tycker inte om kaffe, tycker inte om öl, te, vin. Tacka vet jag varm och boj och julmust. Men jag förstår innebörden i den här liknelsen ändå. Fast att inte Jesus gjorde vattnet till O'boy. Jesus erbjuder det bästa. Jesus erbjuder det som är det godaste. Värden på bröllopet, han häpnar. Han häpnar när han får smaka på det här vinet. Han ropar till brudgubben: du har sparat det goda vinet ända till nu. Och jag tror att vi alla här har olika goda erfarenheter där vi har fått smaka det goda vinet. Psalm 34, vers 9 säger: se och smaka Herrens godhet. Lycklig den som flyr till honom. Jag kommer ihåg i min uppväxt hur mina föräldrar ville få mig att börja läsa Bibeln på egen hand också. Och det tycker jag är jätteklokt att föräldrar försöker hjälpa sina barn att komma in i bibelläsning. Och jag kommer ihåg att jag var sådär, ja, kan ha varit 11 år kanske. Och de hade köpt hem någon bibelläsningsplan för ungdomar. Säkert något som EFS hade gett ut. Och de liksom, nu går du in på ditt rum och så följer du den här bibelläsningsplanen. Och jag kände bara, åh vad jobbigt. Och jag gick in där och liksom skulle börja slå upp det. Jag fattade ju nästan ingenting. Och så var det liksom från Höga visan. Och det handlade liksom om sexualitet. Hur liksom ungdomar debuterar tidigare med sex. Och jag kände bara, kan jag inte bara få sitta och spela Mario Kart istället? Och liksom det bara hamnade helt snett. Men, och jag kommer ihåg att pappa sa till mamma, ja, det kanske var lite svårt det här. Men sedan med tiden så kände jag liksom i mitt hjärta hur jag liksom började längta efter att få läsa Bibeln. Hur vi hade bibelstudier där ute med Lennart och jag bara längtade efter de här fredagkvällarna där vi kunde sitta tillsammans inför Guds ord och bara läsa. Hur jag innan jag skulle lägga mig, jag kunde liksom inte släcka lampan, för jag bara läsa en sida till i Bibeln, en sida till. Och jag kände att det här ger mig liv. Guds ord ger mig liv. Eller hur jag i övre tonåren tror jag. Eller 16-årsåldern kanske. Hur jag kände en längtan efter att få vara med på bönesamlingar som var här varje kväll i kyrkan. Och hur jag efter en fotbollsträning cyklade förbi kyrkan. Svettig, gräs på knäna, benskydd, fotbollsskor. Jag kan inte åka förbi kyrkan. Jag måste bara svänga in och sätta mig här tillsammans. Och här satt Astrid, kom ihåg. Och jag fick sitta här och be tillsammans med Astrid. Vad kan vara mer betydelsefullt än att samlas tillsammans med bröder och systrar i Jesu namn? Se och smaka Herrens godhet. Lycklig den som flyr till honom. Jesus vill för oss uppenbara hans härlighet för att föda tro i våra hjärtan. Den gammaltestamentliga texten idag handlar om hur Mose ville se Guds härlighet. Och Mose, han fick se Herrens rygg. Och Mose, han fick höra Herrens namn ropas ut. Men när Herrens härlighet skulle gå förbi honom, då fick han stå nere i en bergsklyfta och Herren höll handen över Mose för att skydda honom. För att den som ser Herrens ansikte, den dör. Ty ingen människa kan se mig och leva, säger Herren. Vi människor dör inför Herrens ansikte, inför hans härlighet. När Maria först fråga Jesus om han kunde hjälpa till på bröllopet när vinet tog slut, så säger han: min stund har ännu inte kommit. För Jesus vet, han vet att han kan inte uppenbara sin härlighet utan att det leder mot hans död. För en människa som är skadad av syndens natur står inte ut med Jesus. Hans sanning, hans kärlek, hans storhet, hans härlighet. Jesus visste att så fort han kommer att visa sin härlighet, det kommer gå mot döden. Till exempel när Jesus predikade i Nasarets synagoga. Folk blev ursinniga. De ville kasta honom ner för ett berg. Det har jag hittills inte varit med om efter en predikan. Kanske att någon har haft någon invändning eller så. Eller tyckt, hur tänkte du där? Men det säger någonting om klarheten och om styrkan i Jesu undervisning. Eller Jesus, när Jesus talar om att han var livets bröd i Johannes kapitel 6. Vi kan läsa Johannes 6, vers 60-62. Många av hans lärjungar som hörde honom tala sade: det är outhärdligt det han säger. Vem står ut med att höra på honom? Jesus, som genast förstod att lärjungarna förarga sig över hans ord, sade till dem: får det här er att vackla? Hur blir det då om ni får se människosonen stiga upp dit han var förut? Alltså, om det vacklar när de får höra hans undervisning, hur ska det då vara att få se Herrens sanna härlighet? Och sen läser vi vidare i början av kapitel 7. Johannes 7, vers 1, så står det: sedan vandrade Jesus omkring i Galileen. I Judén ville han inte vandra eftersom judarna var ute efter att döda honom. Ju mer Jesus visar vem han är, ju mer han visar sin härlighet, ju närmare går han mot sin död. Och slutligen så fick mänskligheten nog. Vi klarar inte av att ha Guds härlighet mitt ibland oss. Det blev outhärdligt för oss syndare att vara i Guds härlighet. Så därför spikade människan upp honom på ett kors och vi dödade honom. Och där förändras allt. Jesus tar vårt straff på sig. Han bär mänsklighetens synd i sin kropp. Hade Jesus fortsatt sitt liv som snickare så hade han inte hamnat på det här korset. Men han visade vem han verkligen var. Och det ledde tills hans död. I Bibeln så beskrivs vinet inte bara som kärlek eller som glädje, utan också så kan det beskrivas som Guds vrede. Jag läser från Jeremia 25:15. Till så sade Herren, Israels Gud, till mig: ta denna vinbägare, denna vredesbägare, ur min hand och räck den åt alla det folk som jag sänder dig till. Jesus ber till sin far i Getsemane att om det är möjligt, låt bägaren gå förbi mig. Matteus 26, 39 och framåt. Han gick lite längre bort, kastade sig till marken och bad: fader, låt denna bägare gå förbi mig om det är möjligt. Men inte som jag vill, utan som du vill. Han gick tillbaka till lärjungarna och fann att de sov. Och han sade till Petrus: ni orkar alltså inte hålla er vakna en enda timme med mig. Vak och be att ni inte utsätts för prövning. Anden vill, men kroppen är svag. Sedan gick han bort och bad för andra gången. Fader, om denna bägare inte kan gå förbi mig utan att jag måste tömma den, så låt din vilja ske. Det var inte möjligt att den här bägaren kunde gå förbi Jesus. Bägaren med Guds vredesvin borde egentligen du och jag ha druckit. Vi som är syndare borde egentligen ha tagit vårt straff. Men Jesus tog bägaren. Hans kärlek till oss är stor. Större än vad vi kan begripa. Och mänskligheten som hade ihjäl Jesus för att han visade sin härlighet kan nu genom hans död och genom den förlåtelse han räcker oss, det gör nu så att vi kan stå en dag inför Herrens härlighet, inför hans ansikte. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för att du visade din härlighet här på jorden. Tack för att du tog vårt straff på dig. Tack för att du öppnade vägen till Gud Fader. Tack för att vägen till Fadern är öppen. Att vi får gå in till det allra heligaste. Och att det väntar på oss en evighet tillsammans med honom, där hans ansikte får stråla över oss, där vi får bada i hans härlighet. I Jesu namn, amen.